Du lyssnar på Hjärtats skafferi av Ruth Rachel i översättning av Ann-Margret Forsström, inläst av mig, Frida Hallgren. Pepparkaka. Du skulle ha använt färsk ingefära. Orden flög ut innan jag hann hejda mig. Sen kastade jag en blick på moster Melba för att kolla om hon blev upprörd, men hon såg bara imponerat på mig. Varför tänkte jag inte på det? Och apelsinskal! Jag ville att hon skulle se på mig så där igen. Har du några andra förslag? Undrade moster Melba medan hon rotade i grönsakslådan. Sen viftade hon triumferande med en stor klump ingefära och gick bort till köksbänken där hon började riva den. En mystisk och spännande doft spreds genast i köket. Varför sa du inget om det förra året? Skulle du ha trott mig? Hon föste undan en tjock röd hårtest som fallit ner över ena ögat och log ångerfullt. Skulle jag be en nioåring om råd? Undrade moster Melba och rufsade mig i håret. Men nu, när du har fyllt 10 år, är det förstås en helt annan sak. Du bakar den där fåniga kakan varje år, påpekade min syster irriterat. Men den blir aldrig god. Varför lägger du inte av? För att det är den enda kaka er pappa gillar, svarade moster Melba och plockade ner en av de vackra keramikskålarna på hyllan ovanför henne. Och er mamma brukade alltid baka den till hans födelsedag. Jag försöker bevara traditionen. Du borde ha bett mamma om receptet. Jeannie var 1,5 år äldre än jag och hade åsikter. Jag gjorde det, men hon ville inte ge mig det. Min syster var lite lustig med sånt. Och sen var det för sent. Men nu ska vi göra så att det blir rätt. Båda vände sig om och stirrade på mig. Jag var inte direkt känd för att ha bra självförtroende, men jag kunde föreställa mig hur kakan smakade och doftade. Starkt, mustigt, ljuvligt. Jag mindes hur kanelen stack i näsan när den bildade smala virvlar i smeten. Och även den förvånansvärt starka doften av malt kryddnejlika. Så föreställde jag mig de här ingredienserna i smeten. Nu rev moster Melba apelsinskal och den friska, trevliga doften spreds i hennes luftiga men röriga kök. Det låg äggskal överallt. Köksbänken var nerkletad med kaksmet och innehållet av några mjölpåsar hade hamnat på golvet. Askkoppar fulla med halvrökta fimpar trängdes med keramikfaten och skålarna som moster Melba hade gjort. Hon var känd för sin keramik. Mitt i alltihop stod några ömkliga kakor. Moster Melba hade skurit en smal skiva ur var och en för att provsmaka. Nu satte hon in den nya kakan i ugnen och vi började röja. Pepparkaksdoften virvlade runt och försvann ut genom fönstret mot Montecitos kullar. Nedanför dem glittrade Stilla havet. Det luktar rätt gott, sa Jeannie förhoppningsfullt. Men tyvärr blev även den här kakan förvisad till de hopplösa på bänken. Vad gör vi nu? Moster Melba lät dyster och såg forskande på mig som om jag hade någon lösning. Det gillade jag. Kardemumma, utbrast jag och försökte låta så bestämd jag kunde. Kardemumma? Hur kommer det sig att du vet vad det är? Hon tränar, svarade Jeannie vast. Hon var både klyftig och vacker och van att ta kommandot. Du skulle se henne. Tränar? Frågade moster Melba. Ja, sa Jeannie. Hon luktar alltid i burkarna på kryddhyllan. Jag visste inte ens att hon hade märkt det. Först gjorde jag det bara av nyfikenhet. Hur kom det sig att fänkål och kummin hade helt olika personlighet trots att de såg likadana ut? Jag krossade fröna mellan fingrarna och doften dröjde sig kvar på dem i timmar. En annan dag hade jag öppnat muskotburken och hajade till när de små kulorna trillade ut i ett moln av lukt som påminde om malmedel. Hur kunde något så läckert lukta så förskräckligt obehagligt? Och jag tittade fascinerat på när de mjuka, runda vaniljfröna sprätte ut ur de spröda, bruna stängerna.